Måtte ha min gode venn Trøkkeren, som det heter her på Sommerøy. Det er ingen i byen som skjønner hva det er om jeg spør etter Trøkkeren. Dagens tema i dag er altså, som dere ser, ingenting er for vanskelig for Gud. Og vi kunne jo egentlig ha stoppet der og gått hjem, og så hadde vi bedt om at hver enkelt en skal gå hjem og meditere på disse få ordene. Plukkes det fra hverandre alt hva alle ord betyr i denne setningen. Ingenting er for vanskelig for Gud. For jeg tror at bare i den setningen så ligger det mye velsignelse hvis vi tar til oss hva det egentlig betyr. I Jeremia 32, 17 så står det sånn. Der står det faktisk et ordbruk som mange bruker, også ikke-kristne. Å, Herregud! Se, du har dannet himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utstrakte arm. Det er ingenting som er for vanskelig for deg. Ingenting er for vanskelig for deg. Hvis du leser sånn verdenshistorie og ser igjennom verdenshistoriens gang, så har det vært utallige eksempler på hendelser som har vært vanskelig å forklare med fornuften. Situasjoner der de som skriver ned da historien kommer med ulike forklaringer avhengig av hva de legger vekt på som forklaring til at det her har skjedd, som det er vanskelig å finne et heldekkende svar på. En slik hendelse er noe som skjedde under 2. verdenskrig, og som av Winston Churchill ble beskrevet som miraklet ved Dunkirk. Jeg vet ikke om du husker det, men du skal få en liten sånn der tilbakeblikk på det i dag, for det er en fortelling som handler både om heltemot, det handler om overgivelse, og det handler om uforklarlige hendelser. Og det har jo også blitt laget en film om det her som kanskje noen har sett. Og i den filmen så tar den opp noen perspektiver, tanker kring det her. Men forståelig nok så har den ikke tatt med seg alt. Det var altså den 10. mai 1940. Så da gikk Hitler fram med en sterk offensiv mot The British Army og de allierte i Frankrike og Belgia. På noen få dager så fant plutselig de her allierte styrkene seg utmanøvrert med ryggen mot havet og omringet av de her tyske styrkene på alle sider på land. Og de tyske generalene de proklamerte stolt at nå skulle de virkelig sørge for å tilintetgjøre alle sine motstandere. Og mange i det militære og politiske lederskapet i England, de så for seg at her kan det faktisk skje at en hel armé blir utslettet. Og Winston Churchill, han selv forberedte seg på å formidle budskapet om katastrofen, om at over 300 000 soldater ble drept. Men det skjedde ikke. Og det er her som historieskriverne legger vekt på ulike sider. Men i lys av den situasjonen som troppene da befant seg i, så annonserte kong George den 6. der i en radiotale den 23. mai, torsdag 23. mai, annonserte han at påfølgende søndag skulle være en nasjonal bønnedag i hele det britiske øyriket. Sent på lørdag kveld, før denne bønnedagen, så tok militæret en avgjørelse om å prøve å evakuere så mange som mulig av de allierte. Og så på søndagen, da samlet seg folk i store skarer, i kirker og i Guds hus over hele øyriket der, for å be. Og øyevitner og fotografer kunne bekrefte at det samlet seg så otroligt många människor utanför kyrkor och katedraler att det blev långa köer. Och det finns bland annat ett känt bild som är, som du ser nu när det har blivit förstörda upp på skärmen, så är det lite oskarpt. Men det visar utanför Westminster Abbey en enorm kö som samlar sig för att komma samman för att be till Gud om hjälp i den situationen som de här tropperna var i. Alla fick inte plats på långt när i lokalet. Och det var inte bara i Westminster Abbey, det var sån över hela landet kunde det fortälles om det samlade sig så massa människor för att be. Samma dag, dag på söndagen, så bad myndigheterna om att alla frivilliga som bara hade någon typ av båt och som bara kunde tänka sig att hjälpa till skulle pröva att bli med och evakuera så många som möjligt. Och så skrivs det lite om att någon skriver att det var cirka 800 båtar och någon skriver 860 båtar som svarte på uppfordringen om att bli med. Och allerede för de begynte att be, något som ifölje de som har mycket erfaring med bön fortäller att det ofta sker, så skedde det någon märkliga ting. Hitler, han tog en avgörelse. Då rätt efter att generalerna hade proklamerat nu ska vi tillintetgöra fienden totalt, så tog Hitler en avgörelse om att befalte sina tropper att stoppa. Om icke han hade gjort det så hade historien varit ända mörkare. Och under 3 dagar så stod de tyska tropperna och tankserna på stede vil mens evakueringen pågick. Och icke bara det. Dålig vär på tisdagen efter den här söndagen då gjorde att de tyska flyerna, Luftwaffe, icke kunde fly. Och därmed så kunde de allierade tropperna komma sig oförstyrda ner till stränderna. Och icke bara det. På onsdagen så var sjön ovanligt stille som ingen i mansminne som levde då kunde huska det någon gång hade varit. Slik att evakueringen kunde föregå i rolig sjö. Och när då de tyska tropperna fick ordre om att gå till angrepp, så hade man med alla dessa frivilligas hjälp, alla de här 800 eller 860 båtarna sin hjälp, klart att evakuera 338 000 soldater, inkluderat 140 000 av franska, belgiska, nederländska och polska soldater. Och många av dem kom tillbaka 4 år senare för att frigöra Europa. Ja, det var tillfälligt vill någon säga. Kanske för att han inte tror att Gud kan gripa in i stora händelser i historien. Men tillfälligt. Det trodde i vart fall inte alla på den tiden. För den 9 juni, alltså efter att det här hade skett, så blev det erklärt en national tackedag. Och mycket på grund av Winston Churchill själv så begynte uttrycket mirakle vid Dunkirk att cirkulera. Och vi vet att Bibeln berättar att ingenting är för vanskeligt för Gud. Och historien visar också att många gånger kan det se ut som om Gud opererar som svar på när människor samlar sig och ber. När vi ser på hur Gud handlar i en värld som han skapade och upprätthåller med sitt liv och sitt ord, så brukar någon som lärde ofta 3 olika uttryck som beskriver 3 olika former för Guds försörjelse. Det första är det som de kallar allmän försörjelse. Och det handlar om hur Gud har lagt till rätte för att försörja mänskligheten. Och det är så förutsägbart och systematiskt att vi kan se på följderna av det som naturlover. För exempel, solen varmer jorden, regnet vannar jorden, frö spirar, planter gror och försynar oss med livsviktig mat. En sån allmän försörjelse. Det andra är när de snackar om icke mirakulös försörjelse. Och det är detta som visar sig som Guds särskilda omsorg till utvalgte tidspunkt, men som likväl håller sig innanför rammarna av det som vi kan kalla naturlover. Sånt som vi ofta kallar gudfälligheter. Alltså att det kommer en läge till ett olyckested som den första, och på grund av att han kom så klarte det att rädda livet i det människa som var förolyckad. Eller att det var ett ledigt säte igen på flyet akkurat när du hade hast och måtte komma hem. Gudfälligheter. Icke mirakulöst innanför naturloverna, men likväl ett tänkt på att Gud sörjer för det. Och så har vi då det som kallas mirakulös försörjelse. Och det här är Guds särskilda försörjelse på bestämt tidspunkt där han handlar på tvärs av naturloverna. För exempel ser vi det i många av de under som Jesus gjorde. Som att ge synet till en man som var född blind. Eller när han gav mat till 5000 av 5 bröd och 2 fiskar. Eller när han reste upp Lazarus från de döda. I vart tillfälle så grep Gud in på en speciell måte till forskel från korsen han normalt upprätthåller världen och i strid med det som vi vill kalla naturlover. När vi sätter oss ner för att spise och högt eller stille tacka Gud för maten, så tackar vi för hans naturliga försörjelse för oss människor. Människorna som han älskar och som han har lagt i rätte för att de ska ha det de tränger. När det gäller händelserna vid Dunkirk så blir det en annan kategori. För oss som troende så är det naturligt att koppla det upp mot Gud själv. Själv om vi icke med 100% säkerhet kan säga att ja, det var Gud som grep in. Men att det var ett verk av Gud, det trodde många likväl på den tiden. Och jag syns själv att det var nog rart att det var väldigt många ting som akkurat skulle passa in på någon få dagar som samman gjorde att det var möjligt att få till den här evakueringen för största delen av tropperna. Det skedde så mycket där att det nästan virkar unaturligt att det skulle vara en tillfällighet. Och så vet vi, för Gud är det ingen sak att göra dessa tingarna. Han som med sitt ord skapte himmel och jord. Du huskar från andra Mosebok där Gud räddade israeliterna ut av Egypt. Och de plötsligt kom till havet. Och så hade de faraos här på jakt efter sig. Och de var också innestängt mellan havet och Herren. Och då kan vi läsa vad Gud gjorde där från andra Mosebok 14. Tar vi med vers 10 och så hoppar vi till verserna 21-31. Då farao närmat sig, löftet Israels barn blicke, och se, egypterna satte efter dem. Då blev de svärt rädda, och Israels barn ropte till Herren. Så går vi till vers 21. Så rakte Moses ut handen över havet. Herren drev havet tillbaka vid en kraftig östavind som blåste hela natten. Havet blev till tört land, och vannet blev klövd. Så gick Israels barn mitt genom havet på törr grund. Och vannet stod upp som en mur för dem på höjre och vänstra sida. Egypterna förfolkte dem. Och alla faraos hästar, vagnar och krigarna på vagnarna hans kom efter dem ut mot mitten av havet. Då skedde det. Under morgonvakten så Herren ned på egypternas fylking från ild och skystötten, och han sände förvirring bland egypternas fylking. Han band hjularna på vagnarna så det blev tungt att köra vidare. Egypterna sa, la oss flykta från Israels åsyn, för Herren strider för dem mot egypterna. Då sa Herren till Moses, räck handen din ut över havet, så vannet kan vende tilbake over egypterne, vognene og krigerne på vognene deres. Moses rakte hånden ut over havet. Da morgenen grydde, vendte havet tilbake til sitt vanlige nivå, mens egypterne flyktet rett ut i det. Herren styrtet egypterne midt ut i havet. Så rant vannet tilbake og dekket vognene, krigerne på vognene og hele faraos hær, som hadde satt etter dem ut i havet. Ikke en av dem kom seg unna. Men Israels barn hadde gått på tørr grunn midt gjennom havet, og vannet stod som en mur for dem, både på høyre og venstre side. Slik frelste Herren Israel fra egypternes hånd på den dagen, og Israel så egypterne ligge døde på stranden ved havet. Israel fikk se Herrens mektige hånd som han hadde brukt mot Egypt. Folket fryktet Herren, og de trodde på Herren og hans tjener Moses. Israels barn ble redde og ropte til Herren. Gud grep inn, reddet dem, og vi vet at den dag i dag så takker jødene Gud for at han reddet dem ut av Egypt. Kong George den 6. Han utlyste en nasjonal bønnedag for troppene som var omringet i Frankrike og Belgia. Folket samlet seg og ba, og Gud grep inn, og det ble utlyst en nasjonal takkedag. Videre i samme kapittel i Jeremia i vers 27 så står det sånn, og da er det Gud som svarer. Se, jeg er Herren, alt kjøts Gud. Er det noe som er for vanskelig for meg? Nei. Ingenting er for vanskelig for Gud. Og det spiller ikke noen rolle om det er for å finne fram husnøkkelen som du har mistet, eller gripe inn i en verdenshendelse. Når Guds folk samler seg og ber, så vises det gang på gang at det skjer uforklarlige ting. Og derfor er det både en oppmuntring og en oppfordring til oss til å ikke bli trøtte av å be. Nå får vi rope til Gud om beskyttelse for Ukraina. Be om at Gud stopper invasjonen og skaper fred i området. Gud er fortsatt Gud. Og ingenting er for vanskelig for ham. Og det må vi iblant minne oss på om i våres tankegang, som så lett følger våre spor og hva vi ser for oss som naturlig eller mulig eller gjennomførbart. Gud hører dine bønner, om de så er stille fra dine gåturer eller når du sitter alene på soverommet. Og dine bønner kan faktisk få være med og ha betydning for verdenshistorien, selv om kanskje ikke du får svaret på det mens du er her på jorden, hvor mye det betydde, men en gang hjemme i himmelen, kanskje du får vite, det var fordi at jeg holdt ut og ba, som det og det skjedde. Så derfor skal vi fortsette å be. Be for våres familie, be for våres slekt, be for plassene vi bor for. Be for byen, be for land, be for konge, regjering, storting. Det er ingen lover, ingen regler eller restriksjoner som kan stoppe den troendes bønner. Det er ingen statsledere eller militære som kan stå i veien for den troendes bønner til Gud. Og den Gud som vi tror på, han har fortsatt veier til å nå inn i menneskers liv og gripe tak i hendelser på det som vi vil kalle overnaturlige måter. Og hvis du vil lese mer om det, så er det bare å bla i det gamle testamentet, i Samuelsbøkene eller kongebøkene, og se hvordan Gud talte til konger og ledere gjennom drømmer, syner, visjoner, hvordan han forvirret arméer og militære og stoppet det ene og det andre. Gud är Gud. Och han är över allt och alla. Nu står vi i en speciell situation i världen. Men mitt i allt det så gäller fortsatt att Gud är större än alla världens statsmän med sina herrar. Oavsett vem som reser sig så vill de gamla kyrkofädernas motto Deus semper major. Gud är alltid större. Det vill fortsatt gälla. Och det vill gälla till evig tid. Döden klarte inte hålla Jesus. Fördi Gud är större än den ultimata fienden döden. Och det perspektivet, det må inte vi glömma i tider av oro och prövelse. Han som du har gett ditt liv till, han som du följer med ditt liv, han är inte vem som helst. Han är Gud, alltid större. I första Samuels bok 14 så är det en spännande fortelling som du kan läsa hemma. Men där säger Jonathan, Sauls son och Davids gode vän, en sättning som är värt att ta med sig. Det är ingenting som hindrar Herren från att frälse. Enten det är många eller det få. Det är ingenting som hindrar Herren från att frälse. Enten det är många eller få. Netto för det att det är Herren som frälser. Det är inte avhängigt av mängderna. Men det är avhängigt av vem de vänder sig till. Det är vem de sätter sitt hopp till. Jo, de sätter sitt hopp till han som kan frälse. Där det inte finns någonting som kan hindra han från att frälse. Och då är det inte avgörande av om man är många eller få. Det avgörande är vem man tillhör. Så kära docka, oavsett vad som möter oss personligt i våres vardag, i ditt liv, eller oavsett vad som sker ute i världen, så låt oss inte glömma vem vi har att göra med. Och låt oss inte ge upp och bli trötta av att be. Det kan vara att vi känner oss svaga. Det kan ske att vi känner oss alene i vår situation, i vår vardag, i det som är vårt liv och vanskligheter och prövelser. Men det hindrar inte Gud. Ingenting är för vanskeligt för Gud. För oavsett vad du möter, oavsett vad som sker och reser sig emot dig av problem, så vill Gud alltid vara större. Amen. Ska vi be som. Och skulle det vara så att du känner att ja, Gud, nu må du visa att du är större. Nu är det så att det är vanskligt nog som det är. Nu känner du att Gud, jag tränger din hjälp. På någon måte må du Gud gripa in. Nu ropar jag till dig. Och du vill ha förbön för det, så kan du få bara räcka upp din hand och så ta det med i bön. Oavsett vad det gäller. Gud ser händerna och vet vad som ligger bak. Han ser ditt tänk till att husk på mig Gud. Oavsett din situation så gäller det ingenting är för vanskelig för Gud. Ingenting hindrar Herren från frälse, enten det är vi många eller få. Gud är Gud, vill alltid vara Gud och vill alltid vara större. Låt oss be. Tack Gud för att du upp genom historiens gång har visat att du är Gud. Du har visat det genom hela historien med Israels folk. Att du bryr dig, att du kan gripa in och att du griper in. Du har visat genom världshistorien, när folk har ropt till dig i sin nöd, att du svarar och griper in. Därför ber vi oss denna stunder, vi som är här, lilleskaren som är samlad, om att du må gripa in i Ukraina. Stoppa krigen, stoppa invasionen. Vi ber om att det må bli fred i Ukraina. Vi ber för alla som lider där, som är på flykt, som har det ont. Ber om beskyttelse för folket där. Och ber om att du må stoppa detta. Talet till statsledare. I Jesu Kristi namn ber vi om det. Så ser du oss, våra utfordringar, våra vanskligheter och prövelser som vi har i våres vardag, i våres liv. Tack för att du också bryr dig om oss. Lika mycket som du bryr dig om folket i Ukraina, så har du omsorg för våres liv. Du ser våres vanskligheter. Och nu ber jag för de som har räckt upp sin hand till dig och bett Gud om att du ska hjälpa. Oavsett vad det är så vet vi att du kan, Gud. Och därför ber vi att du i din nåde må se till dessa vanskligheter och gripa in. Vi vet att du kan. Vi vet att du har makt. Därför ber vi, se i nåde till oss. Grip in, hjälp, fräls du som kan. I Jesu namn. Amen.